Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då välkomnar vi er till avsnitt 159 av Öjsnack. Det är jag och Love i studion idag som har sällskap av Peter Josefsson som är styrelseledamot i Öjs fotboll. Välkommen Peter.
Stort tack.
Hur är läget med dig?
Jo, det är bra med mig. Jag berättade lite kort för er här att det varit lite bortgångar i familjen nyligen. Så att, men det som helhet är det väldigt bra med mig.
Ja, då får vi beklaga såklart.
Tackar.
Hur är tankarna om försäsongen som har varit hittills? 4 segrar?
Ja, det är ju en liten ledande fråga. Men det är försäsong så man ska inte dra för stora växlar på det. Men det är klart att roligare med 4 segrar än med, och bitvis väldigt bra spel jämfört med att ha 4 mindre bra prestationer. Väldigt positivt att se också, som vi alla tycker, med de yngre spelarna och även de äldre. Icke minst att förglömma, som verkar ha lyft sig ytterligare lite. Eller kommit tillbaka till nivå man haft tidigare.
Ja, precis. Det tycker jag också är något som man har sett. Att, ja, men de äldre spelarna, det snackas ofta om att de är lite mer trögstartare. Men jag tycker att de har visat på motsatsen här så här långt. Niklas Bergkrot bland annat, som jag var skadad mycket i fjol. Vi brukar inleda med 5 snabba. Det är Sören som brukar ta dem, men nu får jag ta dem här och han är ju sjuk. Så vad gör du helst på fritiden?
ÖIS tar för närvarande största delen av min fritid. Sen jag håller på med väldigt mycket idrott genom åren, så att segling och båtliv tar väldigt mycket tid också för min del, som var en idrott jag har ägnat mycket tid åt.
Och ditt bästa ÖIS-minne?
Finns många. Finns väldigt, väldigt, väldigt många. Men det som poppar upp just nu då, det är sista kvalmatchen mot Gais 92. Kärnkraftstabellsåret. Då vi gick från division 1 upp till Allsvenskan. Och vi möter Gais i sista matchen, när Joakim Grandelius gör 2-1 målet.
Ja, det är ju ett minne som vi, det har vi nog inte fått från någon annan, så det är okay. Kul med ett lite unikt så. Eller ja, det är kanske fler som har det, givetvis ingen av oss då som ju inte var födda då, men man har ju läst om det. Vem är din favoritspelare i dagens ÖIS?
Har ingen direkt favoritspelare, utan jag har väldigt, väldigt många. Så att det är ingen som sticker ut på det sättet för mig, utan det är många som jag tycker om.
Genom tiderna då?
Genom tiderna så jag hade seriebiljetter med barnen då på gamla tiden. Ailton innan han gick till Köpenhamn var något speciellt som jag hade tillsammans med sönerna.
Och sen den avslutande frågan här som vi ju alltid ställer. Kan du backa med släp?
Eftersom jag sa det som jag sa med båtar på min segling, så är jag definitivt. Jag är väldigt bra på att backa med släp dessutom.
Det kanske är det mest självsäkra svaret vi har fått av alla. Ja,
okay, du får hålla i den stora backa med släpkursen vi har sagt att vi ska hålla med ÖIS-spelarna.
Det kan jag gärna ha. Vi hade ju en sponsorträff här under båtmässan där man skulle segla med båtar, och en del spelare var med också, så att att döma av hur man hanterar en rovkult bland spelarna så förstår jag att många av dem har svårt att backa med släp. Det fanns annan personal som också inte är så bra på att backa med släp, att döma av hur de hanterade båtarna.
Någon som stack ut då på den positiva sidan, någon som imponerade?
Inte bland spelare och personal på Öjskåren, ingen. Var det några sponsorer var det som, men de är okända, så att var det som var bra.
Tänker att vi går in lite på din bakgrund som öjsare egentligen. Liksom, om vi pratar lite om det, hur blev du öjsare egentligen och hur har liksom ditt supporterskap formats och förändrats genom åren som har gått?
Ja, det är ungefär samma sak. Man ska ställa motfrågan till er. Hur blev ni öjsare egentligen? För oss som är äldre är det lite naturligt, men ni har ju aldrig ens upplevt någon framgång med öjs ju. För nu är ni för unga nästan för att komma ihåg Afonso-åren som de kallas ju.
Ja, den största framgången jag har haft är väl 08 då när vi gick upp till Allsvenskan.
Ja, just det.
Men annars, ja, jag har ju missat hela. Nej, jag har ju inte haft någonting. Jag har ju haft, ja, vad är det nu, 5-6 år av total smärta. Ja.
Och nej, men det här är ju signifikativt och det är det här vi också behöver jobba med, att vi som är äldre pratar hela tiden, jag kommer in på det här med att vi är en stor klubb, och jag tycker ju inte att vi är en stor klubb, även om vi har varit det historiskt. När vi gjorde första intervju med Andreas Holmberg, Felix och jag, så då sa jag ju Andreas att vi är en stor klubb. Han använde även det här uttrycket slumrande jätte, som jag vet att en del retar sig på att man använder. Men jag frågade honom efteråt om en stor klubb, och så sa han, men när jag växte upp i Göteborg, då var det ju 40-50 000 på derbyna mellan IFK och ÖIS i början på 2000-talet. Och då var vi hade ju under fyra år var vi ju faktiskt topp 8 allsvenskan 4 år i rad ju. Så att där förstår jag ju det. Men sen 2007, vad är det? Vi har varit topp 20 i Sverige sen 2007 3 gånger. Och som bäst 15 när vi kom näst sist i allsvenskan. Så att jag blev öjsare, för att komma tillbaka till din fråga, väldigt, väldigt tidigt. Och jag tror i alla fall att det är så för väldigt många. Vi som blir öjsare, vi vill ju inte vara hela stadens lag. Det är det enkla valet att göra, att gå med hela stadens lag. Utan vi vill göra någonting annat. Det är ju individer som står för någonting och som vill visa det, men som ändå vill tillhöra en gemenskap. Och det är någonting också som, vi kommer kanske in på det här med publik och vi ska rekrytera publik framöver, som vi behöver tilltala mer i vår kommunikation och vår marknadsföring kring det. Så att jag blev öjsare väldigt tidigt, och det förstärktes ju under Blåvitts framgångar på 80-talet när jag växte upp. Och sen var det underbart med SM-guldet 85. Och sen har det fortsatt, min far var öjsare också. Och då, jag köpte seriebiljetter till barnen på gamla. Och sen har jag haft ett umgänge också som var enbart... Vi fick barn ganska tidigt. Så att jag tappade mycket av mitt umgänge från studieåren. Men då har ÖIS varit det kittet som gjort att man har träffats i samband med matcher. Som det är för många. Det är kompisgäng som har det som en gemensam sak. Och sen har det bara fortsatt hela vägen genom alla de här åren.
Liksom, ja, men där och då du lockades in i ÖIS, liksom, finns det några specifika saker som drog extra mycket?
Det låter jag jättetråkigt och rationellt, så funkar det ju inte, men en gaisare kan man ju inte bli, och IFK är hela stadens lag liksom, så att ÖIS var ju enda alternativet, plus att det är ju en samling starka individer som vill stå för någonting. Så att det är lätt att trivas om man har den läggningen själv i den gemenskapen, i den typen av ÖIS-familj. Mm. Och det tycker jag inligt också att vi har någonting unikt som vi slarvat bort lite grann i vår marknadsföring och kommunikation. Att guys är ganska tydlig målgrupp trots allt. När man tittar på de här undersökningarna som har gjorts. IFK är ju det, och Häcken har mutat in Hisingen. Alltså jättebra gjort av dem. Men vi har ett tvärsnitt i samhället som, där det är nog den enda typ av, ursäkta uttrycket, plattform som finns, den här typen av människor träffas. Allt från skinheads-skoter-personerna till fastighetsdirektören, storbolagsdirektörerna. Och det finns ju otroligt många i min ålder som gärna visar att de är öjsare, men som aldrig går, eller i bästa fall är derbyturister. Så att man vill ju skylta med att man är ÖIS-are. Och sen så tror jag kanske inte att det är de här i min ålder som vi i första hand ska inrikta oss på. Kortsiktigt ska vi ju få dem på vissa matcher, men vi behöver ju bygga långsiktigt och få mer gymnasieungdomar tycker det var coolt att gå på ÖIS och fräckt, eller de som är ännu yngre. Så att nej, vi har något unikt egentligen med ÖIS, som vi, en outnyttjad potential.
Är det liksom den här ja, men mångfalden av människor som du är liksom inne på något sätt, att det är en bredd, eller vad är det för typ av människor?
Jag vet inte om det är en mångfald på ett sätt, och på ett sätt är det ju inte en mångfald. Och ja, definitivt så ska vi tilltala vårt spetsigare och tydligare vår kommunikation. Och våga göra mer saker.
Yes, och det har ju gått en hel del år sedan dess, ja, då, som du lockades in i ÖIS, och sedan 2023 då, årsmötet, så blev du invald i ÖIS styrelse. Hur gick den processen till när du blev det?
Jag har egentligen backat tillbaka till det här gamla kompisgänget som då vi inte träffade så mycket, där vi var lite trötta på ÖIS kommunikation och drog igång ett Instagramkonto som jag har berättat om i några tillfällen, som heter Örgryte ISFF. Det jag var en av 5-6 stycken som höll på med, även om jag inte syntes någonting utåt. Och i samband med det så blev det ju att jag var på en del medlemsmöten och ställde en del kritiska frågor, så blev det väl att personen fick upp ögonen för mig, och sen så föreslogs jag. Och så träffade man valberedningen, och jag var väldigt tydlig med vad jag tyckte och vad jag tyckte som behövde göras. Och det gillade valberedningen, som man föreslog mig förra året.
Och liksom exakt vilken roll är det du då har i styrelsen, för de som inte har koll på det?
Ja, vi har ju, tidigare så har man ju haft väldigt tydliga roller i styrelsen och ansvar. I år har vi haft lite bredare, delvis på grund av att det har ju varit ett år där vi alla i styrelsen har jobbat otroligt mycket. Vi var 4 stycken nya, inklusive ordföranden, som behövde lära oss väldigt mycket saker. Alltså bara att läsa in sig på alla avtal som finns och överenskommelser och andra saker, det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Så att jag har lite bredare, men jag har varit mycket kommunikation, publik, marknad, organisation. Det har varit en otroligt stor del, där vi har varit runt ju innan vi föreslog den organisationen som vi föreslog nu i höstas. Jag har varit runt och träffat många olika klubbar, både fotbollsklubbar och andra, för att titta på hur man är organiserad och vilka problemen är egentligen. Det finns ju, de flesta klubbar är ju inte så väl fungerande. Och en liten passus på det, utan att ni kanske inte ens vet om ni har tänkt ställa frågor kring det, men det är ju lite komiskt, eller komiskt med fel ord, men ändå att vi presenterade detta på medlemsmötet i oktober, den nya organisationen med operativchef och med sportchef som rapporterade direkt till styrelsen. Sen tog det ju knappt en månad, eller en och en halv månad, så har ju GAIS presenterat identisk organisation, fast man kallar ju det klubbchef och sportchef. Man har gjort självmark då från klubbchef till sportchef. Blåvitt presenterade en operativchef 2 veckor efter GAIS. Så att vi får se här nu, det är nästa år som vi avgör. Men vi tror väldigt, väldigt, väldigt mycket i styrelsen på den organisationen vi har nu och på de personerna som är satta för att leda detta.
Mm. Spännande, spännande. Om vi går in och pratar lite mer kring de här frågorna då, om vi börjar med publikrekrytering. Hur har du jobbat med publikrekrytering under 2023 då?
Om vi tittar på 2023 först, vi utgår ju från låga tal. Men sen historiskt så har vi inte heller haft så där enormt mycket. Om jag tar rätt i huvudet här nu, så är det faktiskt så att i år är typ 50 bästa publikåret sedan 2007. Nu har vi ett derby år som verkligen lyfter de sakerna som vi inte har nästa år. Så att det är ett jättetapp för oss. Det är väl en miljon som försvinner bara där, som hade varit väldigt välbehövligt eftersom ekonomin är ansträngd. Och i år, 2023 då, var första året där vi på ett någorlunda systematiskt sätt har jobbat med digital marknadsföring. Vi ökar ju publiken med 35 eller 36%. Jag tror det är 2594 vi har, men då är ju derbyt inkluderat. Räknar vi bort derbyt, som är ju de riktiga siffran för i år, så var det väl 2020 eller 2018 personer, tror jag. Och det är ändå en ökning med 6% mot 2022. Och då vet ju alla de sportsliga resultaten som var i fjol. Så att jag tycker, nu är det bara ett år, men jag tycker ändå att vi har tagit död på den seglevande myten att publiken kommer när resultaten kommer. IFK har visat att så inte är fallet och jag hoppas att vi kan göra det. Vi hoppas att vi får resultat i år. Det underlättar. Det är inte så att det blir sämre av att det går bra. Det är det givetvis inte. Men man jobbar man systematiskt med marknadsföring också så kan man öka det. Så att det är framförallt digital marknad. Det är första året som vi jobbar någorlunda systematiskt. Vi kommer att jobba än mer med det i år. Exakt hur vet vi inte. Vi sitter med det just nu. Eller rätt sagt, Joso sitter med det just nu. Så att han kommer att presentera det här inom bara några veckor. Men helt klart är att vi kommer att jobba än mer med det. Och förhoppningsvis på ett än bättre och mer planerat sätt än i fjol.
Som jag förstår det så har ni i fjol då jobbat med en hel del ja, men olika typer av kampanjer för att kanske testa lite vad som fungerar bäst då, eller?
Ja, det har vi väl gjort och det kommer vi göra i år också. Det är det som är EU, digitala marknadsföringen. Man prövar ju och funkar, flyger inte. Vi mäter ju varje dag så får man göra på annorlunda sätt. Det som vi framförallt gjorde i fjol var ju att vi har ju gått på, nu ska jag använda lite ogillade anglicismen, men ändå göra det så ska jag försöka beskriva dem för de som inte är inne i det här. Det som kallas då för retargeting, alltså kända målgrupper som vi har fakta kring. Biljettköpare, medlemmar eller någon som har kommit i kontakt med oss på annat sätt. Det är ju de som vi i huvudsak har vänt oss mot, det vill säga årdaget då soffliggare och derbyturister för att det är lättast hängande frukten. Sen har vi, och vi kommer att behöva jobba mycket mer med det år, för det går ju inte bara att göra det, för de försvinner ju. Vi behöver ju bygga andra änden så vi bygger upp yngre personer och börjar jobba mycket mer med vårt varumärke. Det är ju en stor skillnad på klubbmärke och varumärke. Vi som blev ÖISarna en gång i tiden och ni, vi gjorde ju inte det för varumärkets skull utan det är ju klubbverket och vad det står för. Men utåt sett och för företag så är ju varumärket otroligt viktigt. Och det blir ju det också sedermera då det spelar över på klubbmärket ju. Sen har vi gjorde vi i fjol några tappra försök. Jag säger vi då för att det är ju framförallt medarbetarna på högskolan som har gjort detta. Och sen har vi varit behjälpliga i styrelsen och driver på väldigt hårt. Med att inrikta oss geografiskt mer i Göteborg. Och det var en grundtanke i fjol, men av olika anledningar så orkades inte det med fullt ut. Men precis som Häcken har vunnit Hisingen eller AIK Solna så är det ju när vi har snart 900 spelare i Örgryte, Lunden, Björkeskär så är det klart att vi ska vara otroligt starka i de områdena. Självklart. Och där hoppas jag att vi ska kunna vara mycket, mycket mer vassa och mer träffsäkra i år än vad vi var i fjol.
Tror du att det är en av nycklarna att liksom, ja, men pusha mycket mot de här områdena i och runt Örgryte? Eller finns det något mer?
Ja, definitivt. Förlåt att avbryta, det är mitt i frågan. Ja, alltså, vi har ju, alla som spelar i ÖIS får ju lov att gå gratis på matcherna ju. Vi har otroligt låga procenttal på det. Så att det verkar ju som att många av våra egna spelare inte är ÖISare. Och många av dem får inte gå på Ullevi själva om de är 12, 13, 14 år. Men om vi då kan locka med så att föräldrarna får upp ögonen för det så är det trevligt det är att göra det. Så, sen har vi tankegångar här nu inför året hur vi ska jobba vidare. Vi ska ju ha ett möte med ett antal supportgrupper här nu i slutet på februari för att titta på hur vi ska följa matchupplevelsen. Och inte minst nu att vara konsekventa i det som görs. Så förhoppningsvis blir det ju så att på alla helgmatcher så har vi någon typ av aktivitetsområde då för barn och unga. Och förhoppningsvis så får vi kanske en aktiv sittplatsdel som är närmast klacken. Och de som inte vill stå upp ibland och vill sitta ner, då får de sätta sig någon annanstans. Så att vi får lite mer liv och rörelse kring detta. Och för att få till det, då underlättar det om föräldrarna i de här områdena där vi dessutom har barn som spelar i klubben kommer, både killar och tjejer.
Ja, jag vet att det är ju någonting som har diskuterats liksom från och till, framförallt med sittplats, det här att det lätt blir liksom väldigt utspritt och att det är liksom valfritt att sätta sig var som helst. Och vissa har varit inne på att liksom man ska stänga övre och att man ska ha fasta på sittplats och sådär. Hur ser du på det för att liksom tajta till det och ja, men skapa lite mer stämning därigenom?
Att stänga över går ju inte av säkerhetsskäl. Plus att det är en väldigt defensiv åtgärd. För då utgår man ju från att vi kommer inte bli fler personer än vad det är. Så att det är ju snarare hur ska vi fylla mer platser.
Ja, men
det är väl ett sätt att göra det på. Men återigen, det här ska vi göra tillsammans med. Det är ju inte några individer i styrelsen som ska hitta på detta, utan det här ska vi göra tillsammans med er aktiva. Med Jonathan som var här, med Östra Stå och övriga aktiva i grupper. Plus att det finns ju väldigt många, det finns otroligt många öjstrådar. Alltså kompisgäng, 8-15 personer som har regelbunden kontakt. Jag vet inte hur ni tre träffades ens. Det skiljer ju 5-6 år mellan EU.
Ja, det är väl inte det är väl jag som har gjort de här två tjejsare egentligen.
Ja,
då,
faktiskt.
Det får man väl säga. Inte
är det familjevänner eller hur?
Nej, det är genom friidrotten.
Ja, det är genom friidrotten. Ja. Jag och Sören tränade ju tillsammans och jag var tränare för Love då. Men du var väl ändå lite halvöjsare
innan?
Ja, precis. Innan,
jag har lite släktkoppling sådär. Ja. Men att man hade gått på några blåvitt matcher. Man var inte charmad av det direkt heller. Och så, ja.
Nej, men då gäller det att få alla de här trollarna att bli mer engagerade. För att av dem så går ju inte alla på matcherna. Men de sitter och diskuterar ÖIS under veckorna.
Mm.
Så att det gör det lite roligare på matcherna. Lite mer tryck. Och då vill folk vara på aktiv sittplats, så ska man vara det om det nu blir så. Och vill man titta, ta det lugnt och titta, då får man sätta sig lite längre bort. Vi har ju typ 89% ledig kapacitet.
Ja, precis. Men du var inne på det här med att ni ska ha möte och sådär med supportergrupperingar. Hur ser ert samarbete ut med de olika supportergrupperingarna? Ja, men exempelvis i den här frågan om publikrekrytering och sådär.
Ja, som sagt, jag blev vald 8 mars. Så att Jakob Ryder har gjort, tycker jag, förstått ett väldigt, väldigt bra arbete med detta över årens lopp. Så han har ju haft något som heter supporterforum där han framförallt har träffat. Där det har träffats. Östra Stå, Inferno och Baders Hage regelbundet, om det är 2-4 gånger om året. Under våren var jag med på 2 utav dem här då, de 2 som genomfördes då, där man pratar om en mängd olika saker. Sen vet ju alla då, så såg vi fram emot ett möte i september, men då valde ju Inferno att börja prata via läktaren istället och inte vara med på det mötet. Men förhoppningsvis så är de med här nu igen framåt vårkanten. Så att från att haft kanske då mer de organiserade supportergrupperna som har träffats, så prövar vi nu här under året att ha mer specifika teman för möten och bjuder in lite bredare. Där nu första mötet handlar om matchupplevelsen. Hur ska vi förbättra den på Gamla Ullevi?
Via liksom, vilka kanaler sker den inbjudningen och vad är det för grupper
den, som... Ja, alltså det går ju ut via olika nätverk som finns inom, så att vi täcker in. Det är ju tillsammans med Baders Hage var det här nu då som vi satt och kreerade detta då, eftersom det var de som var med på decembermötet. Så vi täcker in liksom klacken. Sittplats, liksom nedre sittplats, övre sittplats, äldre, alltså plus 65 år och yngre som vill gå på sittplats som inte vill vara klar.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tack igen.
Du var ju inne lite på att ni har, liksom, sitter fortfarande i möten och jobbar fram strategier framöver. Men liksom, finns det finns någon planering, liksom, och vision för 2024? Hur ser den planen ut just nu?
Nej, men det är alltså digital marknadsföring, som sagt var. I fjol var första året som var systematiskt. Nu ska vi göra det än mer systematiskt och bättre. Kunna ha, koppla, liksom, matchannonser med det visuella grafiska formspråket mycket, mycket mer till detta. Göra riktade kampanjer geografiskt och inte bara då digitalt, utan kanske då även via utskick och sms och andra kanaler. Jobba mycket mot då de existerande målgrupperna som vi har, men framförallt nu också börja jobba mer mot det som kallas för prospecting. Alltså nya andra som inte går på matcherna i dagsläget. Så att det kommer vi att göra, och det är digital marknadsföringen plus sms och de här riktiga utskicken, ingenting annat. Sen blir ju det också, alltså merchen, nu vet jag inte exakt vad det blir för merch, men alltså shoppen är ju en det som kallas för shoppen, men alltså den merch, att jobba med att marknadsföra det digitalt, där ligger vi otroligt långt efter.
Ja, nu har det ju kommunicerats också att det kommer att bli en ideell mediegrupp, i och med att vi inte längre har någon kommunikationsansvarig och sådär. Vill du berätta lite om hur den organiseringen kommer att se ut?
Ja, det kan jag göra, men jag vet inte exakt hur det kommer att se ut. Okay, ja. Nej, men väldigt enkelt. Alltså, kommunikationsansvarig rollen var ju en nästan till omöjlig roll att kunna utföra. Man skulle vara mästare på allting, och den var oerhört bred. Så den väldigt tidigt så upptäckte vi behöver spetsa till den. Sen ekonomin som den är, så det som vi spetsar till ordentligt nu är den digitala marknadsföringen. Där kommer vi verkligen att jobba mer med det och försöka göra mycket mer med reportage och den typen av saker inför matcher och sånt, som vi hoppas kunna göra mer med hjälp av de här ideella krafterna. Så att vi får en regelbunden och lite mer hype kring laget, för även om vi inte i dagsläget är så många på matcherna, så är det här är en gissning, men det jag ser och hör, så är det, det läggs ner otroligt mycket tid av de som är supportrar och stort engagemang. Det är inte bara minst att se på medlemsmötet då i höstas, där vi var liksom 150-160 personer då, med hela tiden digitalt och fysiskt i en klubb som sportsligt gör sitt sämsta år efter oerhört många dåliga år. Så att engagemang och vilja av att se framgången i den här fina föreningen är ju enorm. Så att lite mer hype. Så att det vill vi verkligen försöka skapa i år.
Ja, men jag kan tänka mig att de som kanske inte går på alla matcher och kanske inte är så initierade, liksom, alltså 100% initierade, är de som kanske eftersträvar lite, eller efterfrågar lite mer information från olika håll. Så det känns ju lovande att det ska kunna lyftas också då.
Ja, jag hoppas innerligt att vi kommer att mäkta med det. Det är vår ambition i alla fall. Sen är det ju 3 tjänster som har försvunnit på Öskården. Så att och nu initialt så är det ju vi är väl medvetna om det där vi laggar för närvarande med olika saker, med medlemsfrågor och annat, men det har förtröstan, det kommer bli ordning på det också, men det är väldigt mycket brandsläckning nu för stackarna på Öskården.
Ja. Nej, men jag tänkte också nu lite, liksom, när vi var inne på det här med att skapa hype och sådär, och det som du har varit inne på med, liksom, den yngre målgruppen också. Jag tillhör ju den fortfarande. Varit med ett par år här nu, men jag märker ju ändå hur, liksom, fotboll i liksom, ja, egentligen världen över, men framförallt i Sverige nu liksom, har någon slags inflation, ser liksom en ökning av ungdomar som går på svensk fotboll. Men nu har vi ju liksom också en situation där vi har tre andra Göteborgslag som spelar allsvenskan, och vi spelar i Superettan, och där märker jag hur många av de här fotbollsintresserade killarna då istället dras, ja, men framförallt till Blåvitt och Gais också för den delen. Liksom hur ska man jobba i det underläget liksom, för att fortfarande nå den här målgruppen?
Ja, personligen så illa gör jag ju det. Jag har använt den här lite då. Det finns en gammal ny dänga som ni säkert har hört, att Blåvitt är disco, Gais är rock'n'roll. Och Gais är bara dålig rock'n'roll ju. Och Häcken är väl slager då, om vi ska titta, vad är ÖIS för någonting då i detta? Men vi är ju mer indie, vi är ju utmanare. Vi kommer från där, det är individer som vågar vara sig själva, som vågar bryta, som inte... Det är väldigt enkelt att vara hela stadens lag. Alltså ÖIS-are är ju de som inte vill vara det hela stadens lag. Jag säger det igen. Sen kan alla bli ÖIS-are. Sen passar ju inte alla som ÖIS-are. Så att man blir ju inte ÖIS-are för att se bra fotboll. Det tittar man ju någon annanstans. Det finns något annat som ger större värde att gå på ÖIS. Sen någon gång kan det vara jättekul om vi spelar fantastisk fotboll också. Men så att... Om man tar min gudson, han är född 04, han bor i Örgryta och spelat ÖIS. Han frågade, varför går du inte på matcher? Det här är väl 3 år sedan. Han menar, ingen mina kompisar går. Och så tog jag med honom på en match och så med mina gubbar, kompisar. Och han fick sitta med innan och ta, han fick inte ta en öl, men han fick sitta med när vi tog öl. Sen gick det bara 2 gånger, så var han iväg med 2 andra av sina gamla kompisar från 04 och gick själv. Så att han tyckte det var jättekul att komma in i ett sammanhang. Han tyckte att det var roligt. Så att vi skapar lite roligare saker. Att det är kul för ungdomar som är i den åldern. När de är mellan 14 och 18 och bor i de områdena. Det är inte så otroligt mycket. Det kommer inte in någon annanstans. Men det kan vara kul att gå och hänga med kompisarna. Och sen dessutom då se på fotboll och tycka att det är roligt. Så får man se om man fastnar i klacken eller om man fastnar någonstans.
Om vi pratar lite om den organisation som ni har satt nu då med en operativ chef och en sportchef då som rapporterar direkt till styrelsen, som ni presenterade på medlemsmötet i oktober, och där vi nu har 2 stycken tillsatta då i Josse Mattvak och Pontus Fanerud. Hur gick tankarna och sådär kring att skapa den typen av organisation?
Om vi backar tillbaka så handlade det ju mycket om det jag sa. När styrelsen valdes i mars. Det är lite roligt när det gäller styrelse. För ett fotbollslag, det får gärna ha lång tid på sig att spela sig samman. Men en styrelse ska ju funka från dag 1. Och de träffas kanske en gång i månaden allihopa. Och ändå så ska man fungera från dag 1 och kunna börja fatta exekutiva beslut. Så att under våren så handlade det mycket om att forma det laget också, förstå sig på föreningen ÖIS fullt ut. Det är en sak att sitta på och tycka och åsikter vid sidan om, tills man själv sätter sig och har ansvaret. Parallellt då, eftersom det är bara att se i förhållande till de investerade pengarna vi har, både avseende trupp och avseende omsättning. Vi har en fantastisk partnersida. Vi omsätter mycket, mycket mer än vad, alltså nästan dubbelt så mycket som Gais på sponsorintäktssidan. Men ändå så får vi ju inte ut. Vi backar på driften år efter år och vi gör inga bra sportsliga resultat. Så att det är ju någonting som inte stämmer. Och jag vet att vi fick rätt mycket synpunkter på att vi inte agerade under det första halvåret. Och det hade varit oansvarigt att gå in. Det enda vi vet är ju att de som har kommit in och har agerat och flyttat utan att ha en plan för vad de ska göra, det har heller inte varit framgångsrikt. Det har vi prövat ganska länge inom ÖIS. Så att vi var som sagt var runt. Vi tittade och pratade med många olika klubbar. Inte bara fotbollsklubbar. Jag träffade många klubbchefer och klubbdirektörer och hörde sig för med dem vad de tyckte, vad de hade för möjligheter och problem. Vi pratade med ordföranden och för detta ordföranden i fotbollsklubbar. Och då landade vi ganska snart i den här organisationen där någon gång i sommar, sensommaren, som vi trodde mycket på. Och då började vi rekryteringsarbetet och vi kom ju snabbast igång med den operativa chefen. Sportchefen tog ju längre tid, mycket var också beroende på att serietillhörigheten tog så lång tid innan den var klar ju. Men det har varit gedigna rekryteringsprocesser och det var av de tre kvarande på den operativa chefen så hade alla varit superbra. Och sportchef hade vi... Det finns inte någon i hela fotbollssverige som inte vetat om att vi har sökt sportchef. Det har vänts på med många senare. Vi är otroligt glada att vi har landat i de här två personerna som vi har gjort nu.
Vad var det liksom för, jag tänker på den operativa chefen, vad var det för kravbild eller profil som ni var ute efter på den posten?
Vi satte upp en ganska tuff, inte en kravbild, vi valde att inte sätta en kravbild för att det är ofta som gör den typen av rekrytering, alltså blir det en slags önskelista som ändå ingen kan leva upp till och sen så tittar man på vad man kan kompromissa med beroende på vilka kandidater man har kvar. Vi satt upp de ansvarsområden som man skulle leva upp till snarare istället då. Och hårdraget så är det ju. Det behövde absolut inte vara någon som jobbat inom fotboll. Sen så råkade det bli Jåsson nu då i slutändan. För det var ingen nackdel för honom. Men det var inte det som var fällde avgörandet. Utan det var framförallt det arbetet han gjort. Både med den sociala biten i Ungern eller samhällsinsatserna och hur han har ökat sponsorintäkterna där och lyft den klubben. Under de sätter nästan lika mycket som vi har nu. Det skiljer bara någon miljon. Det tror man inte. Och vi ställde en fråga tidigare om hur jag kom in i den här styrelsen. Jag sa till valberedningen på det första mötet, jag har sagt flera gånger och jag har retat många med det här uttalandet. Att vi har ju hade ju i fjol då det bästa egna kapitalet någonsin sedan vi blev förening och gjorde ju ett positivt resultat, vilket ju tidigare, alltså man har ju slitit enormt med ekonomin genom åren nu. Vi gör det fortfarande, vill jag lugnt säga. Men ska vi bli det här etablerade allsvenska laget där vi, alltså minst 5 år är där. Och dessutom då är en topp 8-klubb under de här 5 åren. Det är enstaka år uppe och slåss om mästerskapstitlar. Ja, vi måste ju fyrdubbla omsättningen. Vi måste 15-faldiga det egna kapitalet. Och det gör vi inte bara, alltså vi ökar inte omsättningen genom att sälja mer sponsorpaket enbart. Utan vi behöver komma upp i spelarförsäljningar och ha ett antal spelare ute. BP drog väl in förra veckan 50 miljoner på försäljningen av Kusi Asare och Lukas Bergvall. Mm. Mjällby som vi har slagit ut 2 gånger här i kvalmatcher har ju bytt lika många tränare. Jag tror att de har bytt en tränare mer än vad vi har gjort under de här åren. De etablerade sig i Allsvenskan med ytterst små medel. Det blir väl fjärde säsongen eller om det är femte nu som de spelar Allsvenskan. De sålde spelare i fjol för 30 miljoner. Så att det satsningen som görs nu på akademin när Andreas äntligen kan få jobba med det han har velat jobba med, men det som han har varit anställd för och inte vara till från några klubbchefer lider ju av det fortfarande. Att det var 2 år nu med att han har varit på många olika ställen. Så att det var också en anledning då till att vi ville ha tydligare ansvarsområden. Och vi tror ju inte som sagt var på att det funkar att ha. Det finns vissa undantag som Stefan Andreas, som han har väldigt mycket folk under sig. Som kan vara klubbchef då, eller sportchef. Utan att det behöver vara ett delat ansvar. Sen säger det så många som säger, ja men så funkar det inte när man måste ha en chef. Ja men det skiljer, vi tog lite grann om det här på medlemsmötet om ni kommer ihåg. Alltså en förening är demokrati, det är inte ett företag. Och de flesta föreningar som inte lyckas, det är ju när företagsledare kliver in och ser det så den här demokratiska medlemsägda föreningen som sin sak och ska börja agera och tror att man har en tilldelad makt att kunna göra vad som helst. Och blir dessutom någon slags supporter i styrelsen och börjar göra lekmannamässiga beslut kring värvningar och annat. Utan vi behöver ha professionella personer som driver då det operativa i klubben och det sportsliga med tydligt satta budgetar som de håller sig inom och där en styrelse jobbar väldigt mycket med vart man ska med riktningarna och de förutsättningarna som finns och hjälpa till att skapa det Och sen då på sportchefens initiativ eller den operativens initiativ är med och stöttar dem. Men det är ju inte så att vi ska springa före. Och det blir ju en omställning i en förening som ÖIS där styrelseledamöterna har tvingats vara väldigt operativa och springa före mycket.
Nu kanske det här är en fråga för Pontus egentligen då, eller han kanske till och med svaret på det, men vi har ju haft svårt då, som du sa där, att ta betalt för eller ja, att sälja spelare helt enkelt. Vi har väl sålt ett par spelare de senaste åren, men det är ändå många spelare som har lämnat gratis eller med brutna kontrakt och sådär. Kanske blir att vi har en sportchef som är svaret, men hur ska man kunna ta betalt för spelare?
Ja, Pontus ska jag svara för det, men i grund och botten, om jag kan inte svara på den frågan exakt, men har vi en bra, välfungerande akademi med många egna produkter och en långsiktighet på den rollen som sportchef som kan tänka till på det, ja, men då börjar man ju förhandla. De lyckade, försäljningen var gjort. Det gjorde, tar vi Igor som exempel, långt före min tid, det började jag sett utanifrån. Han lyckades ändå förlänga med Aydin, han lyckades förlänga med Sjögrell väldigt tidigt, vilket gjorde att vi fick jättebra betalt för de två spelarna. Vi har ett antal utgående kontrakt i år som Pontus redan nu vet, jag sitter och pratar om då, med vilka, beroende på vad det är för någonting. Eller om man inte ska behålla. Som det var i fjol höstas när det inte fanns någon sån. Och Björn Anklev och Fredrik Björk får sitta och slita med de sakerna på ideell tid. Det är inte optimalt. Långt ifrån. Och de gjorde ett strålande jobb bägge två med det man håller på med. Så att, har man en 8, 10, 12. Ekonomin räddes i fjol av att Jens såldes till Napoli. Det är inget som vi kan räkna med. Men har man 8, 10, 12 spelare som är ute på det sättet, då börjar man få en ekonomi. Och då kan man välja också vilka utav dem som man ska plocka hem sen när det är läge för dem att de vill komma tillbaka. Elfsborg var ju väldigt lyckosamma när de tog sitt SM-guld när man plockade tillbaka spelare. Blåvitt har ju inte varit ännu med dem man plockade tillbaka till det här senast. Så att vi var ju det med Mackan när han kom tillbaka. Så att det blir ju någon slags, Frölunda Hockey hade det uttrycket en gång i tiden, circle of life. Men den tanken är ju inte så dum.
Jag tänker att det kan gå tillbaka lite också till liksom, ja men, publikrekrytering och liksom så den här yngre målgruppen som ändå tänker, en sån som Jens Kajust kan ju vara, verkligen vara en idol, men samtidigt så är det inte så många som vet om att han har spelat för ÖIS. Ska det också finnas liksom en målsättning om att liksom knyta, alltså att de här som blir stjärnor ute i Europa också ska ha en starkare ÖIS-ankoppling, liksom att de, ja men att man inte släpper en sån som Jens så pass snabbt som man gjorde, så att liksom, ja men, de också hinner bli ÖIS-profiler på något sätt.
Ja, men absolut. Och det är ju samma sak om vi får en sån kille som Abokar, om han slår igenom, så att det kommer ju han att locka väldigt mycket av dem han har vuxit upp med. Så att det underlättar ju. Man vill ju känna de som spelar givetvis, eller ha, känna någonting för dem. Mm. Jämfört med att det kommer in spelare som har varit runt i 23 klubbar som är 29 år gammal och bara i Superettan. Man känner inte så mycket för dem.
Mm. Det här med Joso då, om man går in på lite mer den operativa organiseringen. Vad innebär det för den operativa organiseringen då, i och med att Joso kommer in som chef över den operativa verksamheten?
Det får Josef själv svara på. Ni lär väl plocka honom snart, men gör det inte ännu för att han har fullt upp med att lösa vardagliga problem här nu. Men om några veckor så är han nog redo för att vara här. Men vi stöttar. Och just nu då, så är det så att vi i några studier som jobbar väldigt, väldigt operativt fortfarande. I höstas så jobbade vi väldigt operativt också. Så att som Jakob Ryder exempelvis sköter ju alla sociala medier för närvarande och publicerar på hemsidan. Gör ett fantastiskt insats har gjort hela tiden. Man lägger ner enormt mycket tid på många olika saker. Jag hjälper Josse och bistår med mycket. Framförallt nu när vi ska sätta upp det som ska göra med digitala marknadsföringar. Så att Josse kommer att komma tillbaka med det. Anton tar mer ansvar på försäljningen nu också. Och det är tydligt, men Josse bättre att han beskriver exakt hur det kommer gå till. Och sen så kommer vi att forma nu då en typ av mediegrupp med personer som är tydligt ansvar som ska hjälpa till med olika saker.
Men om man ser på lång sikt, hur är tanken från er att den operativa chefen ska bidra till ÖIS utveckling?
Ja, men det är allt. Alltså, sportchefen jobbar bara med det sportsliga. Alltså hela ÖIS-gård. Alltså, vi tittar. Om vi ska träda andra typer av, eller med sponsorer. De sponsorer vi har idag är fantastiska. Och vi kan bygga på de typen av erbjudanden som vi har nu kanske lite till. 10-20% till på det. Men ska vi attrahera större företag? Företag med kvinnliga vd:ar 35-40-årsåldern. Så har vi faktiskt inte så där extremt mycket att erbjuda idag. Vi har vår partnerbörs som är jättebra, som heter Nätverken i Göteborg, som jag har fått höra. Jag har varit med på alla partnerbörsar sedan jag kom in. Och det är enormt kul att få höra responsen från företagarna som är med. Och att det nätverket är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Men våra samhällsinsatser är ingenting att skryta med. Ska vi attrahera storföretag idag så behöver vi ha helt andra typer av samhällsinsatser som där vi gör. Och där så mycket idéer som sprudlar på ÖIS-gården idag. Som det, jag förstår ju att det här låter som tomma ord för de som lyssnar. Men förhoppningsvis kommer ni under året se betydligt fler saker som sker. Men det är oerhört mycket saker som bubblar och kokar och idéer som är uppe. Nu ska vi realisera dem också. Men det är Josse som, hade du frågat mig i april i fjol så hade jag sagt att ja, men det gör vi. Men jag backar undan och jag springer jättegärna och hjälper Josse när han talar om för mig att han vill ha med mig.
Det här är ju ett som ni lanserade förra året med samhällsinsatser och sådär, rödblå framtid. Ja. Är tanken att utveckla det?
Ja, det är tanken att utveckla det. Och som, det var ju inte supertydligt.
Men tanken då är att Josse givetvis då är ansvarig över det operativa. Och sen ja. så har vi ju just nu en organisation på ÖIS-gården, men är tanken att den ska utvecklas framöver?
Ja, absolut. Självklart. Alltså, allt vi gör kan vi göra bättre idag. Men nu, det handlar framförallt nu då om att liksom få till först och främst så att vi kan svara på de vanliga medlemsfrågorna som kommer in och ha ett medlemsregister som funkar till att vi behöver lyfta ÖIS-gården. Vi ska vara 900 personer eller ungdomar igång i träningsverksamhet här inom en väldigt snar framtid. Vi ska få till en ny konstgräsplan där uppe med belysning. Vi ska få till gräsplanen då som vi lyckades nå från Gais. Gais är ju trångbordas in i bomben. Så det är jag otroligt glad över. Kristoffer Albeck gjorde ett grymt arbete med det. Så vi fick den gräsplanen på andra sidan. Så vi gör ordning den till en riktig elitgräsarena. Så vi har tre fullstora planer. Och då ungdomens hus är det som vi har där. Vi behöver paketera dem. Erbjudandet är bättre så att vi kan få till mycket bättre faciliteter. Nu råkar det vara så att både Kamratgården och Gotia Park är väldigt hög Europaklass. Men när man är där, jag är ju skitstolt över ÖIS-gården lilla jag har varit där. Men när man är på Gotia Park och Kamratgården så är det ju några snäpp upp. Så att, och varför jag är där det kan jag nämna också då, för det vet inte ni ens om. Men det är ju, vi sitter ju och pratar alla fem klubbarna angående arenafrågorna. Och vi är drivande, ganska drivande i den frågan. Så att förhoppningsvis blir det så att vi kommer att få till en offentlig samtal kring frågan här redan efter påsk. Där alla beslutsfattarna i staden är med. Och väldigt kortfattat är det som så att i staden så tyckte man att man löste det som man kallade för arenafrågan nu när man inte rev Skandinavium. Utan gången är, arbetsgången är nu som man har en utredning som ska presenteras i vår här. Men den ska ju bara bekräfta det som man beslutade i fjol. Att man river Vallarabadet. Bygger ett nytt Vallarabad på Vallaraplast. När Vallarabadet är färdigbyggt, där du flyttar över, då börjar man bygga en ny multiarena på Vallarabadet. Och då flyttar Frölunda och hästhopplingar och det är in där. Och sen så vad man gör ska nå vid, det är väl inte säkert, men det blir väl bostäder. Allting är jättebra, men vart tar damfotbollen vägen? Och alla klubbar har problem med arenorna. Och istället för att sitta och prata en och en med politikerna så har vi gått samman och för diskussionerna med dem.
Ja, det känns ju verkligen som någonting nödvändigt. Ja. Liksom
För Göteborg, alltså, ja, precis, och inte minst precis. För oss. Och vi vill vara en del. Vi är viktiga för Göteborg.
Mm. Ja, verkligen.
Vi är superviktiga för Göteborg.
Ja, verkligen. Det här med att det ska skapas en ideell mediegrupp och sådär. Ja. Och ideella krafter kanske på annat håll. Det har ju lanserats en... Ja, det går väl under arbetsnamn just nu i alla fall. Allsvensk klass som samlar ideella krafter. Hur mycket har ni i styrelsen tagit del av den?
Ja, jag har tagit del av den. Alltså vi, styrelsen, utan det beror ju på vad vi är för individer. Men det är klart att vi har koll och kontakt tillsammans med dem. Alltså alla krafter som vill göra just bättre är ju superbra. Definitivt. Och de är hur välkomna som helst att vara med och bidra till de här sakerna. Så att sen lite kul då, för kommer inte ihåg vem jag fick det tillsänt till mig från. Det är en liten passus bara, men det är en podd och då kan man få säga sådana här saker ju. Den heter ju AK-87, och det första jag googlade på AK-87, då dykte upp en otroligt dålig amerikansk gangsterrappare. Jag tror det var en indisk whisky med två korslagda vapen. Och sen på Instagram var det någon dansare. Så att sen liksom fick jag slå in det. Då hittade jag initiativet. Så att, där. Men det var lite komiskt tyckte jag. Men, nej, men det är superbt det. Och vi är jättevälkomna.
Ja, det kan ju föra associationerna till diverse vapen också, kanske.
Ja, men det nej, men det sen har jag inte haft jättemycket kontakt, eller varit med lite mejlkontakt under året, så som jag personligen då har haft med dem. Sen hur övriga styrelsemedlemmar har haft det kan inte jag svara för. Vi hade ju som sagt var dialog, de valde att hoppa av Inferno i höstas, så att annars har vi fortsatt haft det.
Tänker det ändå många gånger vi kommer tillbaka till det här att ni i styrelsen har fått tagit ett väldigt stort operativt ansvar. Hur liksom som grupp, hur har det tagit på era krafter och liksom energin ni har framöver?
Tillbaka till det första mötet med valberedningen i januari i fjol. För övrigt så det är lite kul med valberedningen, för att det är första gången som jag är med nu. Jag är i styrelse, men de är väldigt aktiva och hör sig för. Jag har haft två stycken möten med valberedningen här nu, ett senhösten och ett här i januari. De vill ha lite synpunkter, vill höra alla. Det har de alla medlemmarna också, så att otroligt professionellt, för att säga, arbete som de gör för att lotsa fram nya kandidater och höra sig för hur arbetet går. Jag förstår ju, jag har själv suttit och ställt, det är mindre än ett år sedan som jag säga, nej, men det är ett år sedan som jag satt och ställde kritiska frågor till Per Skånberg på medlemsmötena. Så att styrelsen får ju ta det ansvaret. Och sen så, jag är väldigt stolt över vad vi har gjort i år i form att vi inte, när det stormade som mest, började agera nervöst och fatta ogrundade beslut. Utan att vi satt lugnt i båten, vi visste vart vi skulle. Det som vi hade utfäst, det har vi genomfört. Och vi har inte utfäst för mycket saker, utan de sakerna vi har sagt, de ska vi verkligen göra. Sen kan vi ju göra en sak mer bättre. Men det är klart att jag smågod lite grann. Jag kommer ihåg på årsmötet i fjol så sa Per Skånberg, när jag gjorde den här verksamhetsberättelsen, att det var 14 protokoll förra möten. Oj, det var mycket tyckte jag. Men jag tror vi har nog sprängt det med råge. Verkligen. Så att, och jag sa också på det här mötet, vet jag, med valberedningen, att det är något fundamentalt fel organisatoriskt med en idrottsförening. Jag kommer tillbaka till det strax. Jag har jobbat i idrottsföreningar ideellt i mer än 20 år. Fast inte några elitklubbar utan varit ungdomsklubbar. Jag har varit ungdomsledare och tränare, lagledare och ordförande. I, framförallt, det har varit fotboll, men framförallt hockey och innebandy. Med, där barnen har hållit på. Och det är ju ideella krafter som driver alla de klubbarna. Man har kanske någon halvtidsanställd person från när man får stöd ifrån. Vi har ju ett stort kontor och det är ett kontor och inget kansli. Jag vet att många tycker att jag fastnar på orden, men det är en skillnad attityd om man ser det som ett kansli om man bör se som det är ett kontor. Och det är ett kontor vi har där uppe, ett huskontor. Och då sa jag det till valberedningen att det är något fundamentalt fel i organisationen om det ska bygga på att styrelseledamöter ska lägga 40-50 timmar i veckan för att föreningen ska fungera och någorlunda gå runt. Och det, sen har vi lätt lagt mer tid än det veckan många av oss. Men förhoppningsvis nu här så har vi riktigt bra personer på plats som kan göra jobbet och vi lägger mycket tid. Men då är det, deras initiativ. Det är inte för att vi måste göra det för att det är felplanerat att vi måste hoppa in. Så att som svar på din fråga. Det tar mycket energi men det ger ju sjukt mycket också av att få vara med och bidra till att ÖIS blir framgångsrikt.
Har du några liksom, ja, kanske inte specifika minnen men några grejer sådär som du är extra stolt över eller liksom?
Ja, bra fråga. Ja. Jag har väldigt många saker faktiskt som jag är stolt över och saker som jag tycker vi kunde gjort bättre. Men det är ingen specifik så som jag vill lyfta fram här på det sättet. Mer än att jag är stolt. Jag är otroligt glad. Stolt är fel ord. Otroligt glad över att Joso och Pontus är på plats. Och Holmberg. Och Jesper.
Ja, precis.
Fast det har ju inte vi varit med överhuvudtaget utan det är ju Holmberg och Pontus. Men jag har förmånen att träffa dem mycket eftersom vi har invigt dem i hur vi arbetar och vad vi vill åstadkomma och vad förutsättningarna är. Och det är fantastiskt bra personer.
Mm. Om vi börjar summera ihop det då, vilka, om du får välja ut några punkter som blir viktigast fokusområden för ÖIS under 2024 för att få, ja, men kanske inte primärt på planen då, men för ett lyckosamt år utanför planen. Vad skulle du säga där?
Det är att vi får organisationen på plats. Att vi får akademin nu att hacka i hela vägen. Att vi får den här röda tråden i alla akademilag hela vägen upp till A-laget. Så att den, när man gör övergången däremellan, att det inte blir som... Jag har förstått att det varit, som det är många andra klubbar, att varje årgång är ett eget lag. Och de tränarna som tränar gör på sitt sätt. Så att vi kan börja bygga på det. Så att i höst vi kan verkligen säga att vi är en kongruent förening. Och att då även då breddspåret hakar i detta. Där har vi väldigt mycket kvar att jobba med fortfarande för att det ska fungera. Men om vi börjar med akademin och elitlagen. Så att och att vi kan öka intäkterna under året. Både publikintäkter och sponsorintäkter. För att förbättra ekonomin. Spelar ingen roll hur stora visioner och tankar vi har. Har vi inte pengar att kunna göra det vi vill göra? Och just nu har vi inte det. Ekonomin är ett stort aber för oss. Och vi behöver öka intäkterna. Och minska kostnaderna också. Men vi kan inte minska kostnaderna hur mycket som helst. Utan det är intäkterna som måste ökas. Så som svar på din fråga. Ett kongruent förening där saker hänger ihop. Det har varit för mycket saker som... det går bra och det där är jättedåligt. Det går halvbra och det där är jättedåligt. Eller halvdåligt. Att det är mer saker som går i den riktningen mot att bli... professionella på alla plan. Och det, kommunikationen är ju en av dem och jag hoppas vi kan sticka ut för redan nu mot Älvsborg så är det ett sätt att marknadsföra så kommer rita upp en hel del. En del kommer tycka det är töntigt men jag hoppas att det blir så att folk kan skratta och en del kommer tycka att det är svinbra att det sprids i sociala medier det vi kommer göra där.
Ja, när vi är inne på det så var det ju en annons som inför derbyt i höstas väckte ganska mycket åsikter. Ja. Vill du kommentera den?
Ja, det kan jag gärna göra. Jag menar, alltså, vi har ju det som den tidigare styrelsen jobbade fram en strategi som lade oss ner jättemycket arbete på. Jag nämnde det på här medlemsmötet. ÖIS har varit otroligt duktiga på att sätta upp fluffiga mål och sen så följs de inte upp och så rinner upp till sanden. Vi vill att den strategin som klubbar 2022 ska genomföras hela vägen ut. Och i den så har vi, står det att ÖIS kommunikation ska sticka ut. Och vi ska vara lite över de här utmanarna, att vi ska våga vara oss själva då. Och då är det, och så har vi lirarnas lag. Men lirarnas lag är i en modern kontext är någonting annat än det här med klacksparkar och gamängaktiga. En lirare är någon som aldrig ger upp. Vill alltid mer, vill en lirare. Den står alltid upp en lirare. Och det här som jag nämnt tidigare, att alla kan bli en lirare. Men alla passar inte som en lirare. Och i samband med då, där var det en blåsare som mest nästan för oss. Men då ville vi ha någonting som verkligen stack ut och skapar lite bass. Sen så är det många som tycker att det var kass. Men det var jättemånga som hyllade det också. Och jag sa ju det då på medlemsmötet. Det är inte ofta man pratar om ÖIS kommunikation i storstadstidningarna. Eller i stora nationella poddar, vilket man gjorde. Och det har vi för ambition att vi ska fortsätta göra under året.
Men det var en medveten strategi att det skulle väcka lite kontroversiella åsikter.
Vi började att pröva. Alltså, kommer att pröva. Vi kommer att gå snett under året och vi kommer att lyckas ibland. Men vi måste ju våga. Vi är inte mellanmjölk ÖIS. Det är individer som är starka i sig själva som inte är hela stadens lag. Som blir ÖISare. Och då ska vi våga stå upp för det också. Vi vill alltid mer. Vi vill alltid göra bättre saker.
Mm. Det låter väl som bra slutord då. Så ska vi ta och runda av det här avsnittet. Jag vet inte om du har koll på vad vi alltid brukar säga i slutet. Men vi säger alltid ha det gött, hej. Så jag tänkte om du vill
då får jag säga det. Alltså, jag gillar, det är inget fel. Det är en grej. Göteborg har ju en typ av flanighet som jag ogillar. Och det där tycker jag är, inför min aspekt, är lite flanigt. Ja. Så att jag väljer att hoppa och säga det. Men ni får jättegärna göra det.
Då gör vi det då.
Ja. Ha det gött, hej. Vinna lätt det.